Jag ska inleda med att läsa Saltarsalmen för den här söndagen. Det är Saltaren 49, vers 6-12. Och den finns också på sidan 1673, den här är den. Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragarens ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, och man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör med dåren och narren när de går bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem, deras boning för alla tider, fast de har haft jordagods i sin ägo. Jag har funderat på hur många gånger som jag har hört ifrån kollegor som som säger att arbete som pastor, det är ett antikarriäryrke. Det vill säga, ska man satsa på en karriär och nå framgång och så här, då ska man inte bli pastor. Och det är många också som har hoppat av den anledningen. För att chansen att få en tjänst i de här stora storstadsförsamlingarna som kan och vill och betala 50 000 i månadslön och mer därtill, den chansen är minimal. Alltså. Författaren och radioprataren Kalle Lind, om ni känner till honom, han gjorde sig för något år sedan också lustig. Nu gör han sig lustig över allting, så att säga, men han gjorde sig lustig över titeln predikant. Och det tyckte jag var lite sådär, för att när jag kom till Kållandsö på 80-talet, då var jag predikanten. Och jag bodde i något som kallas för predikantbostad. Och en gång när Einar i Spiken höll på att ramla omkull, så fångade jag upp honom i predikstolen. Han höll på att välta ner predikstolen, kommer du ihåg det? En julotta. Och jag fångade honom, upp honom och predikstolen. Och han berättade sen stolt för alla som ville höra på att predikanten räddade mig. Men Kalle Lina tyckte det var jättefånigt. En urmodighet från en gammal tid, och jämställde det med, som man sa, bodkrämare och skarprättare och kittelflickare. Alltså, vem titulerar sig predikant idag? Så. Vi har alltså förstått budskapet. Vill man enligt modernt sätt se till karriärmöjligheter, ska man inte satsa på kyrkan, vars inflytande rent politiskt och samhällsmässigt dessutom har krympt ihop till närmast ingenting de senaste årtiondena, om man får tro public service. Men nu ska jag läsa en annan text ifrån Markus evangeliet, kapitel 10. Och så kan ni fundera lite över det. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom, alltså Jesus, och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade: Låt oss sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster kan jag bara ge till dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde det här blev de arga på Jakob och Johannes. Jesus kallade då till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare, de är herrar över sina folk, och förstarna har makten över folket. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit hit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Den grundläggande frågan då här idag är kristen tro en väg till framgång? Söker man sig till och engagerar man sig i kyrkan för att nå framgång eller en position? På den frågan är Jesus mer än tydlig, tycker jag, i det här fallet. Svaret är nej. Däremot en återkommande rubrik som man kan se på tidningarnas löpsedlar är: vem tjänar mest där du bor? Även om de här rubrikerna andas snaskighet och en gnutt avundsjuka och sensation, så är budskapet där å andra sidan också övertydligt. Alltså, mest är framgångsrik är den som tjänar mest. Och visst är det så. Alltså, jag säger också så om den som har lyckats med arbete eller affärer. Eller den som mot alla odds lyckats bli rik. Så säger jag att han eller hon har varit framgångsrik. Så är det överallt. Med människor, med nationer, med organisationer och med företag. De som hamnar på en lista över de som tjänar mest, de har varit framgångsrika. Så är det överallt. Utom i kyrkan. Ändå är det så att den kyrka som når framgång är den kyrka som tjänar mest. Men då gäller någonting annat. I Nya testamentet ges alltså bara en enda måttstock på hur framgångsrik man kan vara som kyrka. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om medlemstal. Det handlar inte om ålder på medlemmar. Det handlar inte om social tillhörighet på medlemmarna. Utan bara en enda sak. Det som mäter kvaliteten, framgången hos en kyrka, är i Nya testamentet enbart en fråga. Hur mycket man är villig att tjäna sin medmänniska. Jag har i mitt minne ett sånt här exempel av det här som är så påtagligt. När jag började på Kållandsö på 80-talet så fanns det fortfarande en församling kvar, en missionsförsamling kvar i Häggesled. Jag tror att en av medlemmarna hette Maja, men jag är inte helt säker på det. Hon var närmare 90 år. Det var bra, hon var frisk och kry, för det var bra, för den här församlingen hade bara två medlemmar. Och den andra medlemmen var sjuk och avsidestagen. Men den här kvinnan då, som jag möjligen tror hette Maja, hon var fortfarande vid full. Hon drev den här församlingens verksamhet genom att låta andra människor hjälpa henne i bygden. Och det var man mycket villig till, därför att hennes vision var att hennes kyrka skulle tjäna den här bygden i förhållande till barn, till gamla, till ungdomar. Så att hon ordnade olika event, olika verksamheter, men hon ringde då in folk som hjälpte henne, andra. Hon stod höll i alltihopa. Och vid ett par tillfällen så blev jag också kallad att predika där. Alltså en person som är närmare 90 år, som inte har några pengar, är den enda aktiva medlemmen i församlingen. Kan man säga att det är en framgångsrik församling? Det kanske man inte skulle göra i det här nya management-tänket som ändå har kommit in i kyrkan. Men utifrån den bibliska modellen är hon det. Kanske den främste, kanske den största i den här regionen under min livstid i alla fall. Imponerande. Första Petrusbrevet 4:10 säger: tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i många former. Romarbrevet 12:10: visa varandra tillgivenhet, broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Galaterbrevet 5:3. Ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Vem tjänar mest i Stenhammars kyrka? Kan man ju fråga sig. Men det är inte så egentligen så intressant. Utan det som är intressant är hur mycket vi tillsammans tjänar våra medmänniskor. Där mäts kvaliteten på vår framgång. Och då blir det också väldigt konkret för mig som enskild. Det finns en kristen kommunitet i USA som i varje fall, ja, de tryckte upp t-shirtar. Det stod på engelska naturligtvis, men det stod så här översatt: alla vill ha väckelse, skrev de, men ingen vill diska. Jag tycker det är ganska bra. Alltså poängen med det, man säger så, är ju att vi gärna pratar om hur vi ska få församlingen att växa. Hur vi ska nå ut till olika grupper i samhället. Hur vi blir moderna, hur vi möter nya strukturer. Men när det kommer till städningen, liksom, ja, då är det någon annan som ska göra det. Det kanske är lite kategoriskt, men det ligger ändå någonting i det här. För man kan ibland vara så full av visioner att man inte ser det som är konkret. Och man kan också ha så mycket patos, va, att man faktiskt missar verkligheten. Inom politik och samhällsdebatt så kan man allt märka just den här effekten ibland. När det går över styr så där. Det är inte brinnande, det är inte bristande, menar, det är inte bristande engagemang som orsakar stolligheterna. Det är ett överdrivet engagemang och framförallt ett felriktat sådant. Man kan sitta i dagar och i år och diskutera till exempel svensk invandringspolitik. Man kan sitta här i årtionden och ha åsikter om mänskliga rättigheter, rasism, klimatkris och så vidare utan att detta egentligen förändrar någonting för någon enda människa. Man kan vara en så aldrig så brinnande kämpe för varenda god värdegrund man överhuvudtaget kan hitta på. Men det är bara om man handgripligen gör någonting som det faktiskt gör skillnad. Jag har berättat om min pappa här ibland. Jag tyckte hemskt mycket om honom. Han var ju gubbe redan när jag var ung. Ja, vilken pappa inte det förresten. Men han var ju särskilt därför han var född 1916. Han var så över 40 år när jag föddes. Så att när jag var 18 då var ju han närmare 60. Han var 60 år. Men den där någonstans där i skolåren, han var väldigt påhittig och sen hade han en väldig passion för påsksmällar. Så att när det var påsk då tog han med sig mig. Jag kanske var 8-10 år lite så här, och så gick vi ner till Germans järnhandel i Borensberg och så köpte han en kassevis med smällare. Men och så skulle vi skjuta. Men han var väldigt noga med att det här skulle bli rätt. För att han hade tjänstgjort i min- och sprängtjänst under andra världskriget. Så att man fick liksom inte skjuta bara i luften. Utan det skulle alltså, sprängverkan skulle alltid göra nytta på något sätt. Den skulle göra någonting. Så han köpte bland annat den värsta bomb man kunde köpa. Den hette blixtkanon, om det är någon som kommer ihåg den. Det var 18 års gräns på den. Jag var alltså 10 år för ung för att handla den här, men han var med. Och han band fast den på ett kvastskaft. Och så tände han på den. Och så boom, så gick ju hela kvastskaftet i småflis och morsan blev vansinnig. Och sen skulle han också alla de här minsta Kina puffar och ett öre, så skulle de alltid ha olika koppar och burkar och grejer över sig. En liten burk för en liten smällare, stor burk för en. Så skulle man också se om smällaren orkade lyfta en stor kastrull till exempel, och då var morsan ännu mer arg. Men alltså det här är lite intressant. Va? Alltså jag kan tycka att hela samhällsdebatten, alltså hela den existentiella debatten, både i och utanför kyrkan i hög grad, inte speciellt men totalt sett, liknar explosioner i rymden. Va? Alltså man påkallar saker, man kräver saker och man tar avstånd ifrån saker och fördömer, va, med knutna nävar. Och aktivister har vi nu överallt. Och för mig är en aktivist någon som gör någonting, eller hur? Men det verkar som det är en aktivist är den som skriker högst. Man kan ju lägga det här på en mängd plan och så kan man exemplifiera det här hur mycket som helst. Alltså, man kan vara en som ivrar för rena lokaler. Men det är enbart den som skurar golv som gör skillnad. Om det bara är så en kvadratmeter. Man kan anse att vi ska ta emot mycket mer flyktingar i det här landet. Men det är faktiskt bara de som öppnar sitt hem för gemenskap som faktiskt kan göra integration möjlig. Jag känner en person som har läxat upp både vänner och bekanta för deras rasistiska åsikter, men själv inte en enda gång befattat sig med främmande människor. Jag känner också en äldre person som man skulle kunna säga är lite sådär SD-anstruken, om man skulle säga. Som för ett par år sedan började bekymra sig över en familj av våra syriska vänner som kom hit efter 2015, de familjerna. Och undrade, tyckte var synd att de satt hemma och bjöd hem dem för att de inte skulle sitta själva på julafton. Och då är ju det här, alltså det här har vi tullindrivaren och farisén liksom i realtid i Lidköping 2000-tal. Och jag kan ha åsikten att vi också måste få ner utsläpp i världen, men det är ju bara den som slutar och släppa ut som kan påverka det. Och jag kan tycka att människor som har det svårt i vårt närområde geografiskt sett naturligtvis ska hjälpas. Jag kan tycka det, va. Men det är bara de som till exempel packar förnödenheter till Lettland på måndagar som åstadkommer någon förändring. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Behoven är oändliga. Möjligheterna är också oändliga. Och ingen kan göra allting givetvis. Att tjäna är också att samtidigt prioritera. Men rikedomen inför Gud kan alltså definieras och är klart definierad. Det innebär inte att världsliga rikedomar eller patos eller åsikter eller vad det i sig skulle vara av ondo. Tvärtom. Det används ju till att tjäna det också och bli till nytta för Guds rike. Det är ju ett medel. Men pengar och patos är naturligtvis avgörande. Men man tar sig liksom inte in i Guds rike med enbart det. Utan det är det sammantagna tjänandet som gör skillnad. Det lilla såväl som det större. Inget värderas heller mer än det andra. Tillsammans blir vi rika inför Gud så länge vi tjänar varandra. Hur som helst så vill jag också skulle avsluta med att delvis motsäga mig själv i inledningen. Jag sa, är ett engagemang i kyrkan en väg till framgång? Svaret är ju egentligen ja då. Alltså om framgången gäller Jesu efterföljd. Den som tjänar sina medmänniskor mest har framgång. Usch, jag är så trött. Jag får sluta. Amen. Ska vi låta Amnerud stå över?